Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Silva. Ja, förra veckan, då var det ju faktiskt premiär, säsongspremiär för podden. Då hade vi första avsnittet i säsong 4 med Carl Kvaldén. Och jag vill börja med att tacka alla er som har delat och hejat och peppat. Det betyder så mycket. Dels blir jag ju självklart glad, men sen så är det också ett väldigt bra sätt att nå ut med podden till nya lyssnare. Det är när ni är helt grymma och delar den. Så gillar ni podden, ja men släng gärna upp en blänkare i era sociala medier eller liknande. Det betyder jättemycket för mig och det är jag jätteglad för. Så tack alla ni som har hjälpt till att sprida podden. I den här veckans avsnitt så kommer ni att få träffa Hampus Karlsson. Och Hampus, det är verkligen en inbiten jägare. Vi kommer prata väldigt mycket om älgjakt, vi kommer prata om rådjursjakt, vi kommer prata om jakt med hund och så vidare. Jättekul att få träffa Hampus. Jag träffade Hampus i tidig somras på Elmia-mässan. Och det var då vi spelade in detta. Så alldeles strax är det dags för avsnittet med Hampus. Men innan det, precis som vanligt, så ska vi höra vad vår huvudsponsor Chevalier har att berätta. Hej Carina!
Hej Daniel!
Nu är jag tillbaka här på ert fina
huvudkontor. Jätteroligt! Välkommen!
Tack snälla! Och idag ska vi prata kängor.
Ja.
Och då har jag ett par kängor framför mig som jag faktiskt inte har sett innan. Jag har ju ett par tundra, men det här är tundra light.
Ja, tundra har vi haft många år och de är fantastiskt sköna. Det
älskar
vet ju
dem.
Både du och jag.
Älskar dem.
Vi har ju dem och vi har gått mycket i dem och de håller sig och de ser likadana ut år efter år. Läderkänga, de dessutom har vi blivit bäst i test enligt den testen som Svensk Jakt gjorde i maj. Så att vi vet att det är bra, många tycker om dem och så vidare. Men som vi är alltid så vill vi liksom hela tiden ständiga förbättringar. Kan vi göra någonting? Kan vi hitta någonting som är...
Så när ni får liksom bäst i teststämpel så känner ni, hur kan vi göra det här ännu bättre?
Ja, faktiskt.
Gillar
precis så.
Och då kommer ni då Tundra Light.
Tundra Light, för då tänkte vi säga, ja men försöka göra dem ännu lättare. Så att det, för att det går du långt så betyder det ju en del att du har riktigt lätta skor. Liksom, eller så lätta som det nu går. För vi ville fortfarande ha kvar att de ska vara vattentäta. Vi vill fortfarande att de ska vara både stabila och väl fodrade. Så att det ska bli bekvämt och mjukt att gå i dem. Så att det har vi kvar. Det är samma bas i kängan. Det är en läderkänga och så vidare. Men så satte vi på ett skyddande hölje på dem. Så att de ska bli mer slitstarka kan man säga.
Ja, visst. Så det är läder innanför?
Där. Det är läder innanför. Lite tunnare läder än vad det är i de andra. Men istället då det här skyddande höljet.
Ah, ja,
och på så sätt så har de då blivit lättare.
Och sen så har du de här orangea detaljerna som man inte har på den andra. Det är en lite sportigare variant kan man nästan säga, va?
Kan man säga, lite sportigare. Fortfarande samma, de här kugghjulen och rullhjulen inuti. De här.
Ja, det är ju som hjullager här inne liksom.
Ja, precis. Hjullager inuti snörningen. Vilket gör att det är lättare att snöra dem. Och de, man snörar liksom jämnt. Det blir inte sådär svårt att få till det liksom på foten.
Nej, och speciellt inte när man har lite frusna fingrar och man håller på liksom. Då är det gött att bara kunna dra till i snöret. Men du har testat dem eller?
Jag har testat dem och jag tycker de är fantastiskt sköna att gå med. Du har ju inte testat dem.
Nej, jag har inte testat dem.
Nej, jag tänkte så här, istället för att jag bara pratar med varm om dem så kanske, ska inte du testa dem? Och så
men det är ju kul.
Gå så långt du bara orkar med dem.
Ja, och jag har spaniel nu vet du, så jag går jättemycket.
Toppen.
Ja, men vad bra. Men då kan jag komma tillbaka om några veckor och så får jag berätta vad jag tycker.
Då vill jag höra vad du tycker.
Och då kommer jag vara helt ärlig så att du vet.
Det förväntar jag mig. Ja, det. Toppen.
Kolla in de här. Jag tycker de är både snygga och fräcka. Får man säga fräck?
Får man göra.
Ja.
Absolut.
Tundra light alltså. Ja. Grymt. Då ses vi om några veckor då.
Gör vi.
Då sitter jag här tillsammans med Hampus. Välkommen till podden Jägaren.
Tack så mycket.
Vi befinner oss just nu på Elmia-mässan i Jönköping. Gamefair-mässan heter den.
Ja. Det är trevligt.
Eller hur?
Ja.
Vad är ditt ärende här? Har du liksom, du lallar runt eller har du någon monter? Eller?
Vi står ju i Jaktsnack podcast monter. Och vi ska väl, vi hade väl tänkt att podda idag men vi känner att utställarna ska få bli lite varma kläder först innan vi går runt och pratar med dem.
Och för er som inte vet då så har ju Hampus sen nu då 2 månader tillbaka ungefär varit en del av Jaktsnack podcast.
Ja. Ja.
Berätta lite grann om den podden. Får du möjlighet här, lite gratis?
Ja, lite gratis. Nej, men det är en väldigt humoristisk podd. Man ska lyssna på oss, så måste man ha humor. För kan man inte ta humor, då ska man inte lyssna på oss.
Okay.
Men vi kan samtidigt vara väldigt seriösa i vissa diskussionsämnen också. Men Det är lite, det ska vara lite avslappnat och lite roligt att lyssna på oss.
Och jag och du har inte träffat sina.
Nej.
Men jag har, du har ju en flickvän som heter Karo.
Yep.
Som har varit med i podden.
Mm.
Och jag har inte träffat henne sen dess, tror jag.
Hon skulle egentligen varit med nu, men sen så träffade hon på en bekant och sen här fastnade de ner i den där västern. Okay. Butiken som var där.
Ja, okay. Ja. Den här podden är ju lite annorlunda än er podd, för det är en intervjupodd.
Mm.
Och grunden till den här podden handlar om människan bakom bössan. Sen pratar vi ju jättemycket olika saker såklart. Och alla intervjuer har olika drivkrafter och passioner.
Mm.
När vi har pratat lite grann innan så har du liksom sagt att du gillar att jaga allt. Du är väldigt sådär, du älskar jakt helt enkelt. Och du lever ju för det, om jag förstår det rätt. Men jag tänker att jag skulle vilja börja någonstans från början. Och liksom, hur kom jakten in i ditt liv?
Det var ju så att min farfar, som då är den enda i min familj som faktiskt jagar, han hade två drevrar och en stövare, varpå en drever jagade fortfarande. Och han, dåligt knä, kommer inte kapp, den så här riktig jaktidiot.
Mm.
Så han tog ju med mig för att jag skulle fånga den här drevern.
Okay.
Så det var egentligen så jag hamnade på jakten.
Mm.
Ja, och efter att jag var med första gången, jag var helt, farfar sköt ett rådjur då, och den pulsen jag hade, det som hände allting, jag tyckte jag var så jäkla fascinerande.
Ja,
så då var det från den dagen, sen var jag med varje dag han jagade.
Okay.
Ja, och sen så var jag med mycket och sköt jaktstigar och lerduvor och sköt, farfar har en egen stigabana, alltså älgbana nere i garaget, så stod man där och sköt då.
Mm.
Så det kom lite naturligt så. Sen när jag skulle välja gymnasium så visste jag inte vad jag skulle välja. Och då var det faktiskt min farsa som inte gillar jakt.
Ja.
Han bara, det finns ett jaktgymnasium här borta. Ja, ah, okej. Okay. Så tänkte jag först åka och kolla på det. Men det var en annan kompis som gick på Öknaskolan. Och okay. Då åkte jag dit och kolla. Och...
Var i landet är vi nu?
Nyköping.
Nyköping,
ja.
Okay.
Och jag kommer från Norrtälje.
Ja.
Så att, det var ju att bo på internat.
Mm.
Och det var de tre bästa åren i mitt liv, absolut.
Vad hette den utbildningen?
Det hette jakt och viltvård det vi gick.
Jakt och viltvårdsgymnasium.
Ja, det hette det då. Idag heter det ju typ naturturism. Det är inte, det är inte alls samma lika som det var för oss.
Nej.
För vi lärde oss jakt.
Ja.
Ja.
Vi fastnar där lite grann, för det är jätteintressant.
Mm.
Det finns ju den typen av gymnasium fortfarande. Nu heter de lite olika saker och lite olika inriktning. Men, och en av dem är här på mässan och har en stor...
Ja, Forshaga är här.
Men om vi fokuserar på din gymnasieperiod.
Mm.
Alltså, hur mycket vanliga ämnen hade ni?
Vi hade ju vanliga svenska, alltså grundämnen. Ja. Svenska, engelska, matte... Vad var det? Idrott.
Okay.
Alltså allt emellan. Men sen var det jakt och viltvård.
Ja.
Ja.
Och vad har du med dig därifrån som du tycker att många andra kanske saknar?
Ett djupande kunnande kring viltet.
Mm.
Alltså vi egentligen, vi gick, den läraren vi hade då, det var Leif Karlström. Och Leif Karlström hade då utbildat i princip Sveriges alla viltmästare.
Mm.
Han hade vi som lärare och vi hade samma undervisningsmaterial.
Mm.
Men det viltmästarna fick plugga på ett halvår. Det lärde vi oss på 2,5 år.
Okay.
Så vi hade mycket mer alltså, ingående i ämnena. Ja.
Vad innebar det för dig då att få en större kunskap?
Jag tycker det blir väldigt intressant, för man lär sig beteende, man lär sig varför djuren gör på vissa sätt, alltså varför fejar de mer grundläggande, varm sina köttlar, allting, fejning, ja. Hur gammal ett djur ska vara när man ska skjuta det trofémässigt, alltså vad du ska titta efter.
Mm. Och det är en sak jag vill att vi pratar om kring just bockar, för det vet jag att du brinner för, och det tycker jag också är väldigt spännande. Många där ute, och jag tror att det finns väldigt mycket att lära där. Men innan vi hoppar in på det, bara lite mer gymnasiet, de du gick med, var det mixat eller var det mest killar?
Vi hade från början var det 3 tjejer i våran klass och sen så var det kan ha varit 14-15 i hela klassen, tror jag.
Okay.
Ja.
Så har det förändrats med tiden?
Ja, jag tror vi ser en ökning.
Jagar du fortfarande eller umgås med människor från klassen?
Ja, jag träffar 2 av de gamla klasskamrater idag.
Mm.
Och sen så har jag ju inte bara från klassen utan från hela skolan. Det som var så kul med just det där, det var ju det att hela skolan var det som en familj.
Mm.
Alltså, jag tyckte inte att det var mobbing där.
Nej.
Utan det var att alla var med. Var det fest? Alla var med.
Mm.
Alltså, och det var ju, vi hade ju jord, skog. Alltså det var olika utbildningar.
Mm.
Det var inte bara jakter. Så att det var väldigt härligt och man har kontakt med väldigt många idag.
Ja, roligt. Mm. Så det var ju liksom en ganska lång period, men ändå en startsträcka för dig för att komma in i det på djupet.
Ja, jag tyckte jag jagade mycket innan, men man, det vart ju ännu mer efter det.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Innan där när du jagade, var efter de här liksom skjutstigarna och liknande, mellan skjutstigarna och gymnasiet, vad var det för typ av jakt du höll på med då?
Vi hade ju som sagt drever och vi hade stövare, så det var mest har, ja men det var harjakt och det var rådjursjakt, det var det vi hade hemma, och sen var det ju såklart älgjakt, men älgjakten var ju en vecka, sen var ju för tilldelning alltid, vi har ju alltid haft bra med älg hemma, och den var ju full efter en vecka, och sen var det fest på lördagen. Så att, ja.
Har ni bra tilldelning fortfarande?
Ja, vi har ju haft extremt bra nu de två sista åren. Vi har ju haft en vinterstam på 14 älgar per 1000 hektar, så jag tror att vi toppar bland Sverige. Ja. Och vi har ju då, målet är att sänka ner till 8,5. Ja. Och på två år så har vi lyckats sänka ner till 9,9, och då har vi skjutit 48 älgar på två år. På 4,300.
Och att få ner det, är det skogsbolagen som vill det, eller vad
nej,
hur funkar det?
Nej, vi har inte skogsbolag hos oss, utan det här är ju liksom, det måste ju finnas en balans när det kommer till vilt. Det kan inte vara kräk mycket. Nej. Det kan inte vara jättelite. Man vill ha, men det ska vara lagom, det ska finnas lagom mängd. Men vi har satt ett mål, vi ska ha 8,5 älg per 1000 hektar i vinterstam. Mm. Och då ska vi inte varken ligga över eller under. Utan det handlar ju med beteskador och så. Mm. Men vi har ju bara, nästan bara privata markägare där. Mm. Och hela området är på 33 000 hektar.
Som ni jagar på?
Ja, alltså hela älgskötsområdet. Ja. Det jag jagar på hemma på själva Rådmansö, jag är med i två lag där, och det är 2000 hektar ena och 350 hektar andra. Och sen så har jag inom samma älgskötsområde där jag jobbar också som jägare 500 hektar.
Och vad har ni för tilldelning på?
På de där 2000 hektaren så hade vi hade 6 vuxna, 6 kalvar.
Oh,
ja. Och sen på de här 350, där hade vi en vuxen, en kalv. Och sen var det ett lag som inte lyckades skjuta sin tjur. Vi har ganska snabb avlysning. Mm. Och då sköt jag tjuren på de här 350 hektarerna.
Okay. Det är ju sjuka siffror alltså.
Ja, där är det.
Men nu... Jag är ju älg i Dalsland. Mm. Där det för några år sedan, men framförallt för många år sedan, fanns ju extrema mängder älg. Mm. Och nu på 2,500 hektar så har vi ofta en tilldelning på två vuxna och två kalvar. Mm. Och ibland är det till och med lite färre än så. Mm. Det är ganska stor skillnad.
Ja, men det, kollar man runt om i Sverige nu så är det ju katastrof. Det är, många måste nog skita och jaga helt. Mm. Det är inte bara att dra i handbromsen, utan det är helt slut att jaga.
Ja. Ja. Det har varit intressant att vissa, du kanske. Mm. Vad tror du hade hänt om man gjorde det?
Jag tror att det går ju ganska fort att bygga upp en älgstam. Mm. Alltså det går ju, alltså det är allt vilt. Skulle man sluta, i alla fall framförallt älgen då, skulle man sluta jaga dem i 3-4 år, då tror jag att du kan i alla fall få en jaktbar stam. Mm. Jag tror alltså nyckeln, eller kollar man uppåt med älgjakten nu, nyckeln skulle vara där, skjut kalv innan du skjuter vuxet. Vi har ju haft det som krav i vårt älgkalvsområde innan. Du måste skjuta minst lika mycket kalv som vi skjuter vuxet. Mm. Och vi har släppt på den regeln att det här med kalv för vuxet. Mm. Men är det så att det skulle fattas en kalv när säsongen är slut, då går vi tillbaka till kalv för vuxet. Så alla sköter sin kalvavskjutning. Och då är också så här, finns det kalv att skjuta, då finns det vuxet att skjuta. Mm. Men som uppe i norr, de skjuter inte sina kalvar. Det är alltid mycket kalv kvar. Mm. Och då tar man ju ut av kapitalet. Då finns det förmodligen inte tillräckligt med älg. Och sen mycket rovdjur såklart, uppåt. Mm. Men vi måste nog bromsa helt på många ställen.
Jag tycker vi fortsätter att prata lite älgjakt, för det är ändå någonting som du har väldigt stor erfarenhet av. Mm. Och då jagar du ju oftast med hund,
eller? Ja, ja.
Och jag fattat rätt så har du 3 jäntar.
Yes.
Hur gamla är de?
Alkes är 8, Pu är 5 tror jag han är, och sen Ru är 1.
Och hur, är Pu liksom i sin peak nu eller?
Ja, jag hoppas. Ja, alltså, som han gick förra året, det var grymt. Ja. Det var en Ferrari i skogen. Mm. Det var så jäkla roligt. Och framförallt i september. Alltså, rent allmänt så brukar man säga så här, septemberjakten är svårt, älgarna springer. Och jag släppte honom 8 gånger uppe i ett ställe i norr. Och jag hade 8 jakter. Och det är liksom, och det var bra hundjakter. Mm. Ja, det var liksom inte bara ett sken, utan det var bra skällning. Ja. Och då hade han redan gått 4 dagar innan, så alltså, och de som följde han på pejlen frågade om han gick på något, för att det, liksom, det tog aldrig slut. Nej. Så fort jag släppte han så var det så 20 km i timmen och leta älgar liksom. Så det var, och så hade han en kort renjakt, men då ropade jag av han från typ 500 meter. Jag bara, det var bra. Jag är förvånad själv.
Så att, hur ropade du av honom?
Jag bara ropade på, jag hörde den jävla bjällran i skogen. Och då, så jag förstod att det där inte var älg när han skällde. Ja, då skrek jag bara på Pu.
Och då kom han?
Ja.
Det är fantastiskt. Ja, har du inkallning på honom?
Det roliga var att många var väldigt imponerade i början, så här, för att jag kunde kalla av honom och det gick hur bra som helst. Ja. Och, så här. Och sen i slutet på förra säsongen så märkte jag att någonting började hända. Och sen säsongen som var, då var jag och jagade på stället, så kommer han med en älg. Mm. Och då tar jag upp min telefon och så tänker jag att det här kanske blir lite snyggt på Instagram att lägga ut. Ja. Ja, och så kommer älgen och springer förbi mig och så ställer jag mig nästan på löpan. Så
det har jag sett på Instagram.
Och så säger jag bara, Pu kom här, Pu. Och han bara börjar öka farten. Ja. Och jag bara, den jäger. Så att, ja. Ja, nej, det här, jag har tappat inkallningen totalt på honom.
Ja, okay.
Och så har jag Alkes liksom, som jag behöver bara, nej skit i den där, då släpper han direkt. Alltså.
Nej, helt underbart. Nej, men jag har sett den filmen. Den är inte lika bra som Blixten. Har du sett den?
Ja, jo. Jag har inte sett när jag jagar Pu efter. Det är en gris han jagar en gång. Den på väg, den ligger ute som en reel.
Okay.
Ja, när det kommer en gris över vägen. Och jag springer ju efter Pu och han, nej. Ja, men jag har sett Blixten, okay. För det är min kompis.
Är det sant?
Ja.
Var det finns en källa? Okej, berätta. Ja, för Blixten, alltså jag har tittat på den filmen så många gånger. Den är fantastisk.
Ja, jo. Nej.
Blixten! Jag älskar att han heter Blixten,
ja,
också.
Ja, och han heter Buster, han som äger den. Hunden.
Men, och vad var storyn bakom, vet du?
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag bara frågade hur fan han vågar lägga ut den bilden. Ja. Den är lite på gränsen. Men alltså, det jag är så imponerad av, han håller ju samma tempo som älgen och hunden.
Nej, alltså han springer så snabbt. Ja. Det är helt sjukt. Och så älskar jag liksom hur de håller jämnt tempo, alltså så här, tillsammans. Alltså så fort de liksom, ekipaget börjar liksom slåa ner, så slår han också ner. Mm. Och sen när de drar så drar han. Alltså, jag tycker den är fantastisk.
Tänk dig ute på en söndagspromenad och så kommer det ekipage som där tre springande där liksom.
Alltså, ja, det är så jävla bra.
Ja.
Så Pu är liksom sjukt prime just nu. Ja. Förra säsongen var grym.
Ja.
Och hur är det med den äldre?
Alkes, älg på latin. Ja. Ja. Nej, men han, tyvärr så hans förra säsong, det var nog bland hans sista. Alltså, han är slut kroppsmässigt. Ja. Alltså, hans bakända är lite dålig. Så jag kommer släppa han, men jag har inga förväntningar. För att han har inte trycket, han har inte farten.
Nej.
Men han är otrolig hund att hitta älg. Så att förra året så sköt vi väl nästan alla älgar för honom. Och det var liksom så här, så fort man släppte han hittade älg. Det spelade ingen roll. Vi kallar han för Stjärnan då.
Okay. Han var fint, men jag kan tänka mig att ni har haft några, eller ganska många stunder tillsammans.
Ja, verkligen.
Mm. Unghunden då?
Ru, ja, men han tror jag på. Han är ju bara 1 år, men vi sköt 6 älgar för honom förra året. Mm. Och han... gjorde ett steg tillbaka i slutet på säsongen, och han, jag vet inte om han har kommit in någon jäkla spökålder eller någonting, för att han vill vara väldigt nära. Som vi har ju byggt ett hjorthäng på jobbet. Och då har jag haft hundarna lösa i hängnet nu när jag har varit där inne. Och då kan Pu och Bonnie, Karo och Svårster, de kan ju springa runt och leka, men Ru, han ligger bara vid bilen och chillar. Och liksom inte, och jag försöker liksom ändå skicka iväg, men spring och ni kan springa runt i hela hängnet. Nej, han vill liksom hålla sig nära bara. Så jag vet inte om han har gått tillbaka i någon valpstadie eller någonting.
Okej, det är svårt att undra. Så de har ju precis som vi människor olika faser liksom. Ja. Och det är så jävla tydligt. Och så vet man ju inte, det är precis som ens barn. Man vet inte, så här, är det fas eller personlighet?
Nej, men precis. Eller en dålig dag. Eller, men han, jag tror ju väldigt, han kommer från väldigt bra linjer, så att jag tror ju väldigt mycket på honom. Och har han bara en älg framför sig, då går det. Alltså, jag kommer att köpa en båt. För alltså, varken Pu eller Alkis. Alltså, Alkis kan simma efter en älg om den är skadeskjuten. Pu, han hoppar inte i. Ru, han i... Jag tror om det var oktober eller november, då fick jag ju lägga mig på en så här surfingbräda och paddla ut 600 meter till en ö och hämta honom. För då hade han simmat två öar ut och han simmade tillbaka en ö, men sista ön då ville han inte. Så då fick jag paddla ut och hämta honom. Och det var jäkligt kallt.
Det där är lite läbbigt alltså. Och jag har ju en springer och han älskar ju vatten. Och liksom träna portering eller liksom hämta ändor och liknande. Det är ju det bästa han vet. Men fan, när det är kallt i vattnet alltså. Man får vara försiktig, dels där med vattensvans och sådär. Men sen, jag vet inte alltså, även om de är aktiva i vattnet, förr eller senare så orkar de inte.
Ja, det är liksom som en vanlig människa. De pallar inte hur mycket som helst, och det är, så jag har hellre en hund som inte hoppar i vattnet faktiskt. För då behöver man inte hålla på och hämta båt för att hämta dem eller någonting sådär. Och jag har ju varit med på jakter faktiskt där hundar har strykat med. För att de har gått antingen ut genom is eller alltså.
Och sen så vet jag att Karro då har en ganska ung strävhårig forste.
Ja, hon blir ju 2 i november eller någonting sånt där. Ja.
Och det är ju min drömras alltså. En sån kommer jag vilja ha.
Men du ska framförallt ha den till fågel då?
Ja, det tänker jag. Och ha som stående. Och jag kan inte så mycket om den rasen. Jag vet ju med springer så jobbar jag ju, eller jag har inte behövt göra det, men jag kommer jobba aktivt att han inte ska förfölja något vilt. För jag vill ju, han ska ju, det är ju en stötande hund. Och jag har börjat få ganska bra stalkningar på honom. På har och fasan och sådär. Men likadant så är det viktigt att han blir liksom rådjursren eller vad man ska säga. Men med Forster så kan man ju använda dem mycket mer allround liksom.
Det är ju en allround.
Så vad är er tanke där?
Det är framförallt egentligen klövvilt. Alltså Karo har ju väldigt mycket då på sin mark. Och kan behövas explosiva hundar ibland när det är liksom, speciellt när man jagar skogsmarker där de inte helst vill gå utifrån. Då kan det vara bra med en snabb hund som bara trycker på dem lite snabbt och så får de lite panik och så drar de. Men sen tanken är väl att vi kanske skulle köra lite fågel med henne också. Så vi får väl se, Karo har varit på någon kurs liksom så. Hon har ingen erfarenhet av det alls. Jag har ju det sen tidigare förhållande, och jag vet att en forster, det är mycket jobb att få på fågel. Alltså det, beroende på vad det är för forster. Vissa är ju, det är ju som ett betonghuvud. Det är liksom, informationen går inte in. Sen finns det vissa forskare som är jättelätta, men det är en väldig skillnad där.
Dina jämtar, går de bara på älg?
Jag önskar det.
Alltså
jag personligen, alltså Alkes han jagar allt. Eller alltså björn, älg, vildsvin, tyvärr. Pu, han jagar björn, älg och ibland gris. Han är jättedålig på gris, men han ska då fan jaga dem. Alltså går de in i en granplantering så står han hellre utanför. Jag vet inte, och när jag kommer dit då går han in. Och det är inte så att han söker stöd, det är inte det jag ser, utan han tycker nog bara att de är lite halvt obehagliga på något sätt. Men Ru, han har faktiskt bara jagat älg än så länge.
Släpper du dem tillsammans någon gång?
Det har hänt, ibland frivilligt, ibland ofrivilligt. Det kan ju vara att om jag och Karo är ute på mark så släpper vi på ett ställe. Men de lär sig. Och jag kan göra så ibland för att, som jag gjorde med Pu till exempel, han var lite seg på att komma igång. Och då släppte jag in han med Alkis ett par gånger. Och sen du kanske gjorde det.
Märkte du tydligt att han lärde sig då?
Ja, alltså jag tror han fick upp ögonen för han var lite... Han jagade lite så där halvdant, men kom gärna tillbaka och släppte så här. Så jag gjorde ju mest att jag släppte innan på ett stånd och sen fick han stå själv en stund. Och så gjorde jag det ett par gånger och sen märkte jag han själv att det här var jävligt roligt. Och sen så gick det av sig själv liksom. Så det kan bara vara för att upplysa liksom så för dem, vad de ska göra, påminna dem lite.
Har du smygit in på ett ståndskall? Jag antar att det är något av det coolaste man kan göra liksom.
Ja.
Har du något minne som sticker ut?
Oj. Jag vet inte. Fan. Jo, faktiskt. Bland de första ståndskallen jag smög in på, då var jag kanske 15. Jag hade egen buss i alla fall. Så jag gick på 16 kanske var. Mm. Första gången jag smög in på en ståndskall. Och jag kom in och jag gick med en annan hund förr då. Mm. Och vi kravlade fram genom blåbärsis och kröp upp på en stubbe, så fick jag ett stöd där. Och jag tyckte att det var för dåligt kulfång, så jag sköt inte. Mm. Och så tar de runt lite där och så ställer de upp sig igen. Och så han petar på mig, skjut. Jag bara, nej, det är inget kulfång. Mm. Han bara, det visste. Jag bara, nej, det är det inte. Det är träd. Och sen sprang de därifrån. Mm. Och sen han var imponerad att jag inte sköt. Mm. En ung 16-åring som är skjutsugen. Och det var bara grejen att komma in på sitt första ståndskall. Ja. Och ändå inte, jag hade möjligheten att skjuta, men jag avstod. Och det kändes ändå så jävla coolt. Ja. Jag fick ändå den här pulsen som man vill. Ja. Ja. Så att, ja, det är nog ett av mina starkaste minnen så, när det kommer till bra ståndskall.
Ja, jag tycker det. Jag har fått möjligheten att smyga in på ett par ståndskall. Aldrig haft liksom möjligheten, eller inte ens nära, att komma till skott. Det är mycket att tänka på. Och mycket att hålla reda på. Men inte bara kulfång, utan hunden och så vidare.
Pinnar man kan kliva på.
Ja, visst. Ja. Men då har du... sen tycker jag det är så imponerande när man ser vissa som har... För hunden har ju koll på vad du är.
De har alltid liksom. Stenkoll. Ja. Ja.
Och det kan väl ibland vara så att älgen också har halvkoll, men liksom...
Ja, en del av mina följare, de tycker att jag är så kallade äppelälgar, att de är väldigt tama. Mm. Och jag har...
Ja, för du har ju några filmer där du liksom står och snackar i kameran, eller liksom i telefonen. Ja. Och så står älgen 5 meter bakom. Ja. Och hunden 3 meter bakom. Typ.
Det var väldigt irriterad älg, kan jag säga. Ja. Nej, men jag har ju upplevt samma älg upp i Norrland som hemma. Ja. Men hemma är ju folk överallt. Ja. Vi bor på Roma, så det är jättemycket turister, sommargäster, alltså det är hus överallt och de blir ju vana, men sen samtidigt så tycker jag att älgarna står ju bättre upp i norr än vad de gör här nere, för här går de gärna runt lite hemma. Okay. Så du får aldrig rätt pallnit ståndskalle som du kan få upp i norr.
Mm. Hur länge är liksom längsta ståndskallet du har haft?
Jag tror att jag kanske haft något så här 11 timmar eller någonting så.
På en plats?
Ja, på en plats. Men då var det för långt att gå. Men alltså, jag försöker inte... Många som alltså, det här är min personliga grej då. Mm. Och det är så här, mycket älghundsägare eller ståndhundsägare, de kan ju skryta att hunden har stått och skällt 24 timmar, 48 timmar. Och det oftast jag brukar tänka på, är de så jävla dåliga att de inte kan smyga in på 48 timmar? Eller varför har hunden stått och skällt så länge? Mm. För jag ser ingen anledning till att varför ska hunden stå och skälla 4, 5, 6 timmar om jag kan vara inne på en halvtimme. Det enda som man kan tänka det är att om hunden får skälla en stund på älgen, så lugnar den ner sig. Den står inte på tå på samma sätt. Har du tur, jag har sett vissa filmer, älgarna ligger ju och sover nästan när hunden står och skäller på dem. Mm. Så att det kan väl vara en orsak att man ska vänta lite grann, men att vänta sig 6, 7, 8 timmar. Mm. Nej, jag tycker inte det.
Men det är ju ett jävla meck. Alltså så här, så som jag ser det, med att ha liksom, du har 3 jämtar, de ställer, de kan stå i liksom mellan 2 och 11 timmar. Mm. Och det är så här, fy fan vilka jaktdagar.
Ja.
Alltså du vet ju aldrig när du kommer att komma hem, och det liksom måste vara jättesvårt att planera.
Jag kan säga så här, Pus pappa, han kan ju skälla sig 3 dagar. Ja, och det är så här, om han Kalle som äger den hunden, om han ska åka och jaga, han får ju ta ledigt på måndagen också då. Ifall att.
Ja.
Så det är liksom oftast det handlar om att skjuta, eller så får hunden jaga tills han är helt slut. Ja. Och det var en gång han berättade för mig, hunden hade stått och skällt i typ 24 timmar.
Ja.
Så såg han att han var tyst på pejlen, det rördes inte, han bara, nu har han blivit ihjälsparkad eller något där kanske. Då bara körde han upp med bilen på en grusväg, och så fort han kom typ inom 1,5 kilometer, då hörde väl hunden att bilen kom, och då började han ju skälla igen.
Aha,
okay. Så då låg väl han och älgen och sov.
Ta en liten nap.
Ja. Jag hade en älgtjur förra året, den sköt vi faktiskt. Den skulle jag gå ut och fota, och så stod han och beta på ett träd. Då ställde jag bilen, han såg att jag parkerade bilen, så tänkte jag, smög bakom en enbuske. Eller smög, jag gick. Han var väl 70 meter bort. Mm. Kom jag fram till den enbusken, här kom in på 50 meter, så bara kliver ut och bara tittar han på mig, så börjar han gå mot mig. Och jag bara, ha, vad ska den här göra nu? Och så står jag med kameran och fotar. Jag bara, och så till slut, jag hade ett till 400 objektiv då. Då hade jag en på 100. Mm. Och jag bara, du får fan inte komma närmare, för jag kan inte zooma in mer. Ja, och sen ja, till slut, så när jag gick ner, så började han käka. Mm. Jag tänkte, ja men fan, jag smyger in lite närmare, så kan jag ta riktigt häftiga bild. Ja, då började han angripa mig.
Ja, det var så.
Ja, han gjorde två angrepp. Och jag stod ju bara vråla på honom. Så gå tillbaka och käka liksom så. Och så gick jag ner och käkade och tänkte, ja men nu har jag fotat klart, nu stör jag inte den här mer. Och då vände jag mig om och så började jag gå till bilen. Och så hör jag bara, då kom han en tredje gång.
Är det sant? När du gick ifrån?
Ja, när jag gick ifrån. Så då tänkte jag att han skulle jaga bort mig. Ja, okay. Han bara, jag har vunnit.
Han lyckades.
Ja, men alltså det jag tycker att älgar är jättefascinerande. Ja. Vi hade med oss en kille i lagets dotter i höstas. Mm. Hon fick skjuta sin första älg. Ja. Och då hade Alke ståndskall på ko med två kalvar ner i en sjökant. Mm. Mm, och den där älgen visste vi har jagat henne i den här kon då. Hon har ju varit så smart, så hon simmar från oss varje gång. Mm. Men Alkes, hon lyckades få stopp på dem innan de liksom han hoppar i och simmar ifrån. Så det var det ståndskallare, vi smög ner. Och det, hon stod i parkerad i en vass. Så liksom vi såg henne ibland, kalvarna ibland. Och så gick vi närmare och närmare. Och det var en brygga precis där Alke stod och skällde. Jag tänkte, vi går ut på bryggan och så kanske vi kan skjuta henne kalvarna där. Och när vi kommer ut, då kliver Alkes ut lite för långt i vattnet och då gjorde hon ett angrepp och Alkes kommer ju springa mot oss. Mm. Och den här tjejen då, hon är 19. Mm. Hon vart, för älgen kom in på 5 meter.
Oh, fan.
Ja, och jag vrålade bara till och den stannade till och sen gick den ut i sjön igen. Men hon var ju som ett asplö.
Ja, visst.
Och jag kan ha ju film på det. Jag sätter ju bara drar upp mina händer och sen sätter jag ner mig fickan igen hur lugn som helst. Mm. Så. Och det, man ska ha en respekt för dem, för det kan gå lite.
Ja, speciellt om det är en ko med kalvar.
Ja. Så. Eller när de har ätit äpplen.
Bockjakt är ju någonting som väldigt många fascineras av. Mm. Jag själv älskar rådjur. Mm. Jag har sagt innan. Jag tycker det är vilt, den viltarten som jag tycker liksom på något sätt. Mitt hjärta slår extra för dem. Mm. Jag tycker de är så jävla coola. De finns ju på massa platser, men det känns så svenskt på något sätt.
Ja.
Och i Sverige har vi fantastisk stam generellt och bockarna är ju magiska.
Ja, från genetik, alltså vi har ju en väldigt bra förvaltning runt om i Sverige.
Mm. Och där är ju också svårt. Många som bor på vissa platser, kanske framförallt söderut, men det finns väl överallt, jagar på lite mindre marker och det är svårt att samsas med grannar och det blir överskjutning och så vidare. Vårboxjakten är folk tycker och tänker väldigt mycket. Sådär. Men om man bara liksom fokuserar på bockar och förvaltning, hur går dina tankar?
Jag försöker följa dem så gott jag kan. Jag fotar ju dem extremt mycket. Och sen så jag farfar, det som är bra, farfar matar ju en del rådjur hemma, så han hade väl runt ett 20-tal hemma i vintras, så då har jag lite bättre koll på dem. Men jag försöker ju släppa upp dem tills de blir medalj. Helst vill jag ju skjuta en guldbock. Jag skjuter hellre en guldbock än att skjuta 50 småbockar. Nu är det ju så att alla marker kan inte producera trofédjur, utan det måste man testa sig fram. Men många kan ju. Många tror ju att en bronsbock är inte så stor som man tror, utan bedöm dem liksom, så kan man ju se. Men jag försöker i alla fall sikta på att försöka skjuta medalj. Det vi har hemma, vi har ju ganska mycket lodjur. Och det är min största konkurrent när det kommer till bockarna.
Har ni licens på lo?
Nej. Det är inom Stockholms län och vi har inte haft licensjakt på 3 eller 4 år tror jag. Ja, trots att det kryllar av dem. Och jag tog upp, när vi hade länsstyrelsen ut och besiktade hägnet nu, så tog jag upp det med dem. Och de bara, men ni kommer inte in några rapporter. Ni skickar inte in observationer, så att vi kan inte bedöma om det finns lodjur eller inte.
Nej. Men om du har dokumentation på, för du kan ju se på ett vilt om det är liksom taget av lo eller varg på olika sätt. Varg är väl ofta höften.
Ja. Men det som är, det är att för att få licensjakt på lodjur så måste du konstatera familjegrupp. Och då måste du ha, typ, om du har en återkamerabild på en hona med unge, men då har du en familjegrupp. Okay. Men har du bara en bild på ett lodjur, då räknas ju inte det som en familjegrupp. Och Stockholms län ska ha 6 familjegrupper eller vad det nu är, säger vi. Och då måste du komma upp i 6, då måste du ha kanske 8 familjegrupper för att det ska bli jakt.
Okay.
Så det är ju så, ja.
Men det är din största konkurrent, kan man säga.
Ja, för rent allmänt, vi har inte...
Och
vi har,
trafik och sådär.
Ja, men och trafik. Mm. Och vi, för vi, alltså hemma, det, rådjursjakten dog lite. Alltså, vi hade ju något, rådjuren vart, när lodjuren kom och rävstammen gick upp. För rävjakten är ju inte lika het som den var en gång i tiden. Och när allt det kom upp, då sjönk rådjursstammen jättekraftigt. Och sen så var det ingen i laget som hade en rådjurshund, så vi har nästan inte jagat en rådjur hemma. Nej. Så jag tror förra året så sköt vi 5 eller 6 rådjur. Mm. Och så, ja, det är väldigt försiktigt. Och nu kanske folk börjar få upp ögonen, men jag säger att vi ska vara försiktiga, för det går så fort.
När du liksom utifrån ett förvaltningsperspektiv då försöker sikta dig in på medaljbockar, säger du, då antar jag också att du menar att de ska vara gamla.
Ja.
Och så. Vad mer än... Vissa säger att man inte kan se på hornen överhuvudtaget, och andra säger att man kan det. Mm. Jag har haft den här dialogen med många i podden, och alla har lite olika sätt att försöka avgöra ålder. Mm. Vad mer tittar du på?
Jag kollar framförallt på rosenkransarna. Mm. Om rosenkransarna slutar ner. Sen är det många som du säger själv. Jag kollar tjock nacke, färgen på pälsen. Jag går mycket efter grovlek på horn och rosenkransarna. Mm. Det är det jag tittar framförallt på. Och det, jag sköt en bock för något år sedan som jag tänkte så här, det här är tur, den måste vara 7 år gammal. Och då, det året var så roligt, för då snittade jag alla bockar och räknade årsringarna på tänderna.
Hur gör du det?
Det klyver tanden. Ja, uppifrån och ner.
Uppifrån och ner.
Ja, och sen så kan du ta... Vi tog ju bara en... vad heter det? Lupp heter det. Du vet, som sätter för ögonen. Ja. Sen så räknar du.
Hade du en sån hemma?
Ja.
En lupp?
Ja.
Det är ju världsklass.
Ja. Ja, men så räknar
du. Du känns inte som en luppkille.
Nej, och det ska man göra innan. De ska inte vara kokta. Tänderna ska vara färska. Okay. Så de får inte vara kokta.
Nej.
Och det är jättesvårt. Alltså, jag hade lite problem. Så jag var en kompis som till slut fick... Jag såg 2. Han bara, nej, men den är 5.
Okej. Okay. Men och dra ut tanden...
Det är underkäken.
Ja.
Ja, så du sliter ut en kintan.
Och sen sätter du den i något form.
Ja, om du har
sågar du eller hur?
Sågar okay. Sen på med lite olja.
Yeah.
Så kan man se. Och det var väldigt intressant, för jag hade ju min uppfattning, vad jag tyckte, att den bocken som jag trodde var retur, den trodde jag var 7, och sen trodde jag att jag hade skjutit en 6-åring, och sen så hade en kompis till mig, han fick skjuta sin första guldbock. Mm. Och jag hade sett den där bocken, och det var så jäkla kul, för att jag fotade den, och jag bara, den är inte så stor. Sen tittar jag utanför kameran, så bara, den är jättestor. Mm. Den är grov. Så bara, tittar jag på bilden, så bara, så stor är den inte. Så bara, tittar man utan, så bara, den är stor. Mm. Och så bara, ah, Erik ville skjuta den där, eller? Mm. Ah, ja. Och när vi kom fram, jag bara, den här var stor.
Ja. och där är ju så här, för man pratar om rosenkransar, och man pratar om liksom pärling och allting sånt.
Ja.
Och oftast så, jag menar, de flesta har ju inte bocken inom 100 meter.
Nej.
Utan de flesta, så här, om man ska få tid på sig, så är ju oftast bockarna på liksom 100-150 meter. Mm. Och även om du har liksom 12 gångers förstoring på kikan och sådär, fan, så jävla nära kommer du inte. Alltså,
nej.
Det är inte lätt.
Nej, det är inte lätt alls. Jag lägger ner så jäkla mycket tid innan jakten.
Ja.
Det är liksom spana, kolla...
Fota dem. För där kan du komma nära sen.
Ja, och sen vill man ha från alla vinklar, du ska kunna se allting. Som den där guldbocken som Erik sköt, jag tänkte så här, men den är 5 år, för den var ändå grov.
Ja.
Kanske 6 till och med. Mm. Så snittade vi tänden, den var 3.
Ja.
Ja. Så den, alltså, med andra ord, den hade 3 år kvar. Alltså, det måste ha varit såna jäkla gener i just den bocken.
Jag har ju, där vi bor i detaljplanerat område utanför Göteborg i Sävedalen.
Ja, du, jag såg den.
Det är det sjukaste. Men jag ska berätta storyn om den. Fan, jag har nog berättat detta i podden innan, men den fick i alla fall ett kid, och jag tror att det är farsan. Och kidet gick att känna igen, alltså så här, för den haltade på frambenet.
Okay.
Och nu är den lite längre bort i området, så jag kan fortfarande se den. Och första hornuppsättningen var en rejäl 6 på den. Och jag vet att det var första, för jag följde den sedan den var nyfödd liksom, och den haltade på höger framben, så det var lätt att känna igen. Men så det hände ju det också. Så det, man vet ju inte, precis som du säger, du tror att den är 7 år och sedan 3 år och så vidare. Och vi kan ju inte sia liksom. Vi kan ju inte prata med djuren, och vi kan inte klyva tänderna på dem när de lever och så där, liksom. Så någonstans får man ju chansen, men man får ju göra sitt bästa liksom. Och just det här med att verkligen spara bockar som har potential och som antagligen inte är så gamla är ju fantastiskt. Men även som många säger, det handlar om jätten också.
Ja.
Vad för typ av jätte man har.
Liksom. Ja, och vad det är för gener där också. Exakt. Bakåt.
Och där är ju svårt, för samtidigt så här, jaga med hagel och en drever eller tax liksom en november,
då, december. Då hinner du inte titta så
nej,
mycket.
Herregud, och bockar, och jag menar, hur många bockar fälls inte då när efter att de har tappat ronen?
Nej, så är det.
Och där är ju många då som säger, nej men vi jagar inte bock på det sättet. Mm. Och andra säger, nej men det har vi alltid gjort och det kommer vi fortsätta göra, men vi jagar väldigt lite och sådär. Så alla gör ju på sitt sätt.
Verkligen, ja, men det är, sen får man ju lite den stammen man förtjänar då. Alltså, om man är intresserad av troféjakt, för det är ändå många som är, jag vill också skjuta en stor bock. Ja, men skit i att skjuta någonting då. Ja. Vänta istället och så se. Du får ha tålamod så kanske skjuter en guldbock om 5 år. Alltså 6 år eller 3 år om du har tur.
Däremot så tycker jag har fått en liten ny... För jag är ju sjukt intresserad av detta själv. Mm. Men jag tycker att ibland när man liksom stöter på helt nya jägare, alltså som har jagat, som jag själv då, som började i vuxen ålder liksom. Nu har jag hållit på i ganska många år, men där fokuset på medaljbockar och på poäng är så stort, på något sätt så förtar det lite grann liksom känslan kring jakten för övrigt, kan jag tycka.
Ja.
Samtidigt så vet jag om att det gynnar viltet, alltså så här, det är ett förvaltningstänk i det också, men jakt är liksom inte sport.
Nej, men alltså man måste ju finna, det måste finnas någon form av balans i det också. Alltså man kanske kan ha en mark som man gör så på och sen kanske man har en annan mark som man kanske inte gör så. Det som är så roligt att typ alla de medaljbockar som vi sköt i ett år, det sköt vi ju 7 medaljbockar totalt, 6 av dem sköt jag inom typ 70 hektar.
Okej.
Och det är inte så här att jag jagar på 70 hektar, utan det är ett kärnområde där som håller extremt mycket medaljbockar. Och det är liksom så här, ja men då, där kan vi plocka. Sen kanske man hittar något område, till exempel som du sa, den där halta bocken. Har du sett om man har någon speciell ton? För oftast brukar det vara så att de är skadade. Då brukar alltid motsatt sida av det, där skadan sitter. Där brukar hornet vara kanske vridet, snett.
Ah, okay. Jag kunde följa den de första 2 åren. Sen har den antagligen stötts bort av farsan. Då. Mm. Så den håller sig på en helt annan del.
Nej, men där kan man se lite så.
Men folk rapporterar i vår Facebook-kanal, alltså ingen jaktkanal, utan en sån här anslagstavla.
Ja.
Där folk antingen skriver att de har sett ett rådjur som de tycker synd om för att det haltar. Eller att de inte tycker om rådjuren för att de har ätit upp deras tulpaner. Eller att de har sett en skabbräv och att man ska ta in sina katter för att de är livsfarliga mot katt. Det är liksom det standard. Och jag orkar inte svara folk längre. Men folk är så otroliga. Folk fattar inte att viltet har också en del av naturen. Och rävar, det finns rävar överallt. Ja. Och alla rävar har inte skabb.
Nej, och alla rävar försöker inte äta upp deras sällskapshundar heller.
Nej, och det är inte så många rävar som kan ta en katt heller. Nej. Om inte katten är svingammal och blind typ. Men ja.
Jag tycker att det är roligt också. Det är skjuta en speciell trofé. Jag har ju en bock nu som jag... Den är fin, den är stor, den håller medalj garanterat och den har en extra tagg.
Okay.
Ja, nere liksom från rosenkransen.
Ja, visst.
Och det är så här, jag kan säga, den ska sparas ett år till, men om ett år då har kanske inte den där taggen kvar. Ja, och det är bara så här, det är väldigt häftigt trofé. Ja. Jag sköt en bock för något år sedan också. Den hade också en extra pin, eller den hade flyttat ner över taggen längre ner och den såg jättekonstigt ut. Så det är lite kul att skjuta udda troféer också, kan jag tycka.
Ja, och det finns också någonting i det här med... Jag har ju en plats som jag alltid jagar på premiären. Jag har inte fällt någonting där nu på 3 år. Och det är för att varje år har jag ju spetsat in mig på en bock. Så jag jagar liksom inte bock, utan jag jagar den bocken.
Ja.
Och den typen av jakt är så jävla rolig, tycker jag. För då, jag menar, det är 400 hektar och jag vet ungefär vad den brukar vara. Men det är fortfarande så att jag är ute efter en individ och inte liksom vad som helst. Och det är jag då för att jag har bedömt den som liksom väldigt gammal. Ja, men det finns någon speciellt i det där.
Ja, men det är verkligen.
Det gör det ju väldigt mycket svårare.
Ja, men det gör det. Jag kan tycka så här, nu när jag har ju Jag åker typ dagen innan bockjakten, alltså en vecka innan åker jag varje dag. Mm. Och bara kollar så här, okej, du har inte blivit påkörd, du har inte blivit tagen, är du kvar? Mm. Och så här, det var ju något. Ja, men Karro sköt sin första medaljbock på morgonen. Mm. Den bockade inte jag sett på en vecka. Mm. Den bara var putsväck. Jag bara, ja, vi får väl åka ut och så får vi prova locka. Mm. Och så ställde vi oss locka och så tog det 5 minuter så bara kom som en kanonkula.
Men fällde inte ni något monster på Öland också?
Nej, Karro sköt en väldigt fin bock i Skåne. Den var ju den var några poäng från guld. Den var en silverbock. Okay. Och sen sköt hon ju en silverbock. Hon hade skjutit en silverbock på premiären hemma.
Jag vet vad någon hon la ut.
Det är den i Skåne.
Ja, den var otroligt vacker bock.
Ja, den var jättefin. Ja. Ja, den hade ju också en extra tagg.
Ja.
Mm, så jag tror inte ens att det var en extra tagg, utan jag tror faktiskt att det typ var ett horn som den inte har fällt. För att det var som ett eget horn. Den var jättecool alltså.
Aha. Men det var ingen som har sett den på vintern?
Nej, det roliga är att vi var nere på sommaren innan på en grisfest som de kallar det. Ja. Och då åkte vi ut på den där åkern och så hade jag med min kamera. Mm. Och så jag fotade den ju innan.
Mm.
Så det var lite kul att vi fick en dokumentationbild innan.
Mm. Något mer om bock eller rådjursjakt?
Jag tycker så här att folk ska tänka sig för när det kommer till vårbocksjakten. Alltså, jag personligen tycker så här med vårbocksjakten, jag har inga problem med de länen där vi har haft vårbocksjakt. För det finns en anledning till att vi har haft det och varför man gör det. Jag förstår ju inte varför vi ser ut att skjuta bockar på våren. Nej. Nu, för alltså, det fyller ingen funktion varför man har gjort det. Ja, man vill minska rådjursstammen, säger man ju i grund och botten att det är därför man vill. Men du minskar ju inte en stam genom att skjuta bockar.
Men det där är liksom, jag kan förstå båda sidorna och jag tror att det liksom är inte så enkelt som att det finns två sidor.
Nej.
För det handlar ju, i slutändan handlar ju bara om hur vi människor väljer att jaga liksom, oavsett vad det finns för regler.
Ja.
För jag menar att skjuta för många bockar eller för många rådjur, det kan man göra på
det kan man göra på hösten också. Det kan man göra på hösten också.
Sen är det ju enklare att se dem, de är ute och liksom tar sina revir och de är synliga på ett helt annat sätt.
Ja, eller om man tar uppåt till exempel. Ja. Alltså, det är snöfritt på åkrarna. Vad kommer de vara på åkrarna? Det är en väldigt kluven fråga. Jag är inte för det och jag kommer aldrig jaga vårbock hemma. Jag har ju en mark norr om Norrtälje där det är ännu mer katter. Vi jagar inte rådjur överhuvudtaget där. Alltså, jag har varit med i det laget i 10 år. Jag tror inte vi har skjutit något rådjur. Men där skulle jag kunna tänka mig om jag åker ut och jag sitter på gris nu på vår bock, eller på nu när de sår.
Mm.
Ja, men absolut, jag kan skjuta en bock då, för jag vet att den kommer ändå bli kattmat.
Ja, men det är svårt det där.
Det
men som sagt, jag har förståelse för olika åsikter där, men min tro är fortfarande på liksom jägaren och människan. Mm. Alltså, så länge vi någonstans försöker samarbeta med varandra och få en förståelse för vad vi har på marken och hur vi tar vara på det för att stammarna ska bli starkare. Antingen större eller liksom starkare på något sätt. Och hitta den, liksom, försöka hjälpa till med balansen. Ja. Så tror jag att...
Det värsta tror jag, det är faktiskt de som säljer jakter.
Ja.
Alltså de som bara ser ren pengagrej med det.
Ja.
Och så säljer man vårboxjakt, pengar in, du säljer bockjakt och så bara... Ja. Det bara mörsar ur marken hur mycket som helst. Och jag menar, som på vårboxjakten, då har de inte riktigt bundit reviren.
Nej.
Så du skjuter bort alla bockar som eventuellt är på marken.
Mm.
Och sen så kommer augusti, ja, men då har de bildat revir där, nya bockar. Ja, då ryker de också. Mm. Så du kanske utarmar någon annans mark istället. Det är ju det här som blir så jävla kluvet alltså. Men om vi säger så här, ska vi börja ha älgtjur på våren också? Eller dov?
Mm.
Eller kron?
Ja, den tanken är bara konstig. Liksom.
Eller hur?
Ja.
Ja, varför ska vi jaga bock för? Ja, för att de har horn då. Alltså, jag menar, kronor har ingen horn om du skulle jaga kron nu.
Hur funkar det egentligen? Det vet inte jag. För i vissa andra länder, i många andra europeiska länder, så har man ju vårboxjakt och man har till och med öppen jaktsäsong liksom på bocken. Inte ens uppehåll så under brunsten. Men på andra vilt, finns det något annat klövvilt förutom vildsvin, där man har vårjakt på handjuren?
Jag tror inte i Europa. Jag tror verkligen inte. Alltså, USA, där verkar de jaga när som helst. Men det är väl oftast häng. För där brukar jag kunna se när de skjuter vitsandshjorten med bast. Och, alltså, men jag har aldrig sett att man gör det i... Alltså, som kronjakten, du har ju varit och jagat kron.
Du jagar man under brunsten.
Det är brunsten.
Ja.
Men det är ändå i september, det är på hösten. Mm. Så att det är så här, varför jagar vi inte... Om man nu ska jaga bock på våren, varför ska vi inte kunna jaga allt annat? Det här, det är ju en trofégrej.
Mm.
Alltså, eftersom bockarna är de första som sätter hornen som är klara.
Mm.
alla andra, de är ju verkligen, alltså en älg nu, de har ju tappat i princip nu, eller de har ju börjat bygga nu, doven också börjat bygga nu, kronor också. Så det är ju ren troféjakt. Ren troféjakt.
Alltså det finns några personer jag har haft med i podden som skulle kunna ha en ganska vettig åsikt i detta som är grundad på väldigt mycket kunskap. Mm. Men så jag har för låg kunskap.
Ja, nej, men alltså om man till exempel, som jag gillar att skjuta stora troféer. Om du kollar på Danmark till exempel. Mm. Varför har deras bockar, vad är de? 3 år gamla. För de blir inte äldre därför de skjuts. Mm. Det är skjut för det är ett för stort uttag. De har ju då också vårjakten och sen har de höstjakten. Och det är liksom, det är väl samma sak i Tyskland. Mm. Vårjakt och så höstjakt. Det är liksom, det är varken Danmark eller Tyskland, det är ju inte så att du pratar om stora bockar. Det är, absolut, det finns ju vissa som har stora bockar. Men det är ju för att de gör för stora uttag.
Mm. Välkommen tillbaka, Fredrik.
Tack.
Idag så ska vi prata lite om kikarsikte. Och vi ska inte prata om vad som helst, utan vi ska prata om en nyhet som kom nu början av hösten. Mm. Nämligen Z8i Plus.
Yes.
Z8i har jag koll på, men Z8i Plus, vad är det för något?
I grund och botten så är det en Z8. Precis som vi haft förut med 8 gånger förstoringsväxel. Mm. Skillnaden här är att vi har lyckats liksom få ut max av vad vi kan i en Z8. Mm. Så vi tänkte att vad händer om vi skulle gå upp på en 34 mm tub? Och det vi lärde oss då, det var att vi kunde få ut ett ännu större synfält. Mm. Nästan 20% större synfält. Mm. Sen har vi även lyckats göra en ännu större iBox, vilket gör att det går ännu snabbare att komma in i siktet.
Och iBox,
alltså det är som runt själva okularet i
där man
i,
tittar, liksom.
Där man tittar, ja. I precis. Och sen så har vi fått till en ännu kortare zoomrotation i förstoringsväxeln, vilket alltså innebär att det är en kortare väg mellan till exempel 1-8 eller 0,75-6 på själva zoomringen. Så det går ännu snabbare. Med siktet så följer det också med 2 stycken throw levers, och det är sån här liten spak som man kan själv montera på zoomringen som gör att du får ännu bättre grepp och igen snabbare kan justera din förstoring. Och det innebär ju att de här som i tillsammans så får du liksom ett otroligt drevjakt sikte där det handlar om hundradelar.
Ja.
För att det är ofta så att när det går snabbt, ju snabbare ögat hinner uppfatta någonting och det snabbare du kan agera som jägare, desto större sannolikhet att de här sista procenten gör att du faktiskt kan ta ett säkert och framgångsrikt skott.
Det perfekta drevjakt siktet alltså. Tack så mycket, Fredrik.
Tack.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En fråga som jag ställer alla i podden handlar om varför vi jagar. För mig så finns det en ganska så här, djup drivkraft. Alltså jag känner att det finns liksom någonting som nästan känns som en instinkt i att både vara i naturen men också själva jakten och kopplat till maten och så vidare. Hur är det för dig? Vad är det som gör att du brinner så för jakt som du gör?
Det är kombinationen av allt. Det är kombinationen att skjuta ett djur framförallt, för att det är därför vi jagar. Det kommer vi, kan vi aldrig sticka under stolen. Kombinationen av att umgås med vänner, se en hund jaga, höra en hund skälla, gå upp de här tidiga morgnarna man går upp, som man bara får vara med om när vi just jagar, åka till jakten. Alltså, det är så mycket som gör att det är så underbart att vara i naturen. Och liksom det här är mitt lugn. Alltså, jag måste ha en sväng av ADHD eller någonting, men alltså, jakten har ju fått mig lugn. Jag var ganska stökig när jag var ung. Och det har ju fått mig att vuxa som människa väldigt mycket. Nej, jag tycker ju bara det är fantastiskt på alla sätt och vis. Det finns ju ingenting. Alltså, sen köttet, det är ett plus. Alltså ett väldigt stort plus. Men att bara komma ut i skogen är helt något fantastiskt. Ja. Jag går hellre ut och fotar en bock än att ligga på soffan. Ja. Eller le och sova. Jag går hellre ut i skogen. Jag gör ju allting. Det är ju väldigt sällan vi sitter och tittar på tv hemma. Alltså jag åker hellre ett varv och kollar bockar eller djur eller räknar älgar eller vad som helst. Jag är hellre i skogen än någonting annat.
Utlandsjakt?
Har jag varit på.
Ja. Var har du varit någonstans?
Polen. Här var jag på en 3 dagars drevjakt och vi hade jävligt väldigt otur med vädret. Alltså vi hade storm. Ja. Det blåste typ 20 meter, sekundmetern och ingen bra mat och jag tyckte inte att det var så roligt där. Och sen var jag i Spanien och det var en helt annan på Monterrey-jakt.
Ja. Hur var det enligt dig? För det finns många olika åsikter kring det.
Alltså, jag tänker så här. När, samma sak när jag åkte till Polen. De har ju sin kultur, sitt sätt att jaga. Och man får ju ta säden dit man kommer.
Säden. Säden får du sprida om bilen.
Nu är det trötta huvudet här. Nej, men alltså, jag tyckte att det var väldigt häftigt och lite groteskt på ett sätt. Alltså, vi var ju 20 man.
För de som inte vet vad... Säger man Monteria?
Monteria, det är en stor drevjakt med jättemycket hundar.
Och det fanns ju i enorma mängder oftast.
Alltså, jag tyckte att det var jättebra. Det var professionellt genomfört och allting. Men alltså, jag hade ju en sån sinnessjuk första dag. Jag sköt ju, om det var 16 eller 17... Det här var ju ett par år sedan. Om det var 16 eller 17 kronor och ett vildsvin första dagen. Och jag hade skjutit kanske på 5 till kron. Men eftersök gör de ju inte. Och det...
Är det lätt att kolla på vad hundarna är?
Ja, de kommer liksom, de jagar ju inte. Det var lite roligt, för de jagar med så stora dog argentino, jättestora hundar. Sen var det ett skall i den här jäkla flocken som kom. Jag bara, den här låter som någonting jag känner igen. Då kom det en tysk terrier. Men det funkar ju som nästan en levande drevkedja. Det var inte så att de var efter dem på det sättet. Sen var det ju så här, det var ju ett väldigt obehagligt landskap. Mycket sten och det vart ju mycket ricochetter. Och det är lite obehagligt var det. Men däremot så tyckte jag Polen var värre. När man står på de här körgatorna som du har, som är 3 meter breda. Och det är häftigt att skjuta 16, 17, 18 vilt i ett pass. Men faktiskt, när jag stod där och så stod man och tittade runt lite så här... Jag vet inte om jag ska kalla det för jakt då faktiskt. Alltså det är vi ju mer...
Men jag hade ju inte... Jag hade inte uppskattat det.
Nej,
jag säger inte att det är fel att göra det, men det känns som det är så jävla långt ifrån det som vi håller på med här.
Ja, det blir ju...
Vi har ju drevjakter, men alltså...
Liksom... Men det här liksom kändes inte som...
Det blir som en skjutbiograf.
Men det var ju nästan det. För att alltså, det var ju som så här, det kom ju kron på, jag tror var typ 300 meter. Och när man stod där så hade du en sekreterare med dig. Och han bara, shoot. Jag bara, it's too far. No, shoot. We shoot out farther. Alltså, vi skjuter på längre håll, liksom. När man var klar efter den dagen, då kände jag så här, ah, vad kul att göra en gång, men... Det blir nog inga fler gånger.
Och har du fler utlandsjakter?
Nej, men vi planerar att... tror vi ska åka till Rumänien. Och det är för att jag har en kompis som har... Jag vet faktiskt inte riktigt själv än. För att det är han...
Men Rumänien jagar man björn?
Jag tror det. Ja. Och Rumänien eller Ungern blir det. För att jag har en kompis som han har Schwarzwein, butcher, om du dricker det. Det är min kompis som har det. Han har precis tagit jägersamen och grejer. Så han bara, vi ska åka ner till Rumänien och jag och några kompisar med mig. Så jag vet, det är liksom nog bondjakt. Så jag ska faktiskt förmodligen ner till honom bara och kolla på hans anläggning här om en månad.
Ja. Tycker du om vin?
Ja.
Ja, samma här. Det är en bra kombo till att tycka om kött och vin.
Ja, han gillar kött.
Har du några bra vintips till vilt?
Jag tycker Schwarz. Ja. Alltså det är ett bra alldagligt vin. Ja. Mm. Alltså det jag tycker det är, vi har alltid någon flaska hemma. Jag har en 9 liter Schwarz hemma.
Aha. Mm. Det är trevligt.
Ja,
det,
ja, jag vet inte när jag ska. Vi hade en 3,5 också och den drack vi på nyår.
Okay.
Men jag tycker att det funkar väldigt bra.
Ja. Du får vänta tills du antingen har lång tid på dig själv hemma eller väldigt många på besök.
Ja. Ja, jo det är ju det, för jag har ju listat ut att 9 liter det är alltså 18 flaskor rödvin.
Ja. Ja, men har man liksom en, om man har en, jag har ett par 5-litare hemma som jag ropat hem. Jag köper lite på auktion. Och 5 liter så här, ja men fan, det är mycket så, och den ser ju helt, de ser ju brutala ut de här liksom, och den här korken ser så liten ut så lite klokt. Men om man liksom har en fest med 20 pers hemma,
då
är det inte konstigt.
Ja, då är det inte konstigt. Men du vet, jag, det är en sak jag funderar på, hur fan jag ska få upp den, för den är det korken är ju så här. Ja. Och du vet, hälla upp du den där sen. Ja. Det är ju,
nej, men du får ju hälla lika raskt. Okej, men om man skulle sammanfatta din känsla kring dina drivkrafter till jakt, hur skulle du göra det?
Drivet är ju puls. Det är, så det är det här, alltså nya upplevelser och skaffa nya, vad ska man säga då, adrenalinkickar. Alltså, och en adrenalinkick, det behöver ju inte, alltså det kan ju bara vara att smyga in på ett ståndskall och det går åt helsike.
Men upplevelsen,
Ja, men upplevelsen, det kan ju, eller bara att hunden gör ett bra jobb ändå. Och alltså, jag tycker att det är en svår fråga.
Du var ju med om en olycka för 3 år sedan.
Ja, det blir 3 år sedan i juli.
En riktigt allvarlig bilolycka. Vill du berätta, vill du prata om det?
Ja, det kan vi göra. Alltså det var ju faktiskt, det var första gången, alltså vi, Karo och jag hade ju träffat varandra innan, men det var faktiskt första gången vi träffades och umgicks. Alltså vi var ju på ett skjutevent, och det var ju på vägen hem från det. Som jag körde in i en stillastående lastbil i 110 knyck. Och vad jag gjorde, vet jag faktiskt inte. Alltså jag trodde ju först faktiskt att jag själv hade hållit på med telefonen, men det sista jag kommer ihåg är att jag sätter på Spotify, slänger telefonen i passagerarsätet, tar en snus och sen så får jag en nysning, alltså som inte kommer riktigt. Så då vrider jag huvudet och tittar in i solen på vänster sida, och jag ser den här lastbilen när jag vrider huvudet. Och sen vart det bara svart. Ja, och sen så vaknar jag upp och att det är någon som tittar in genom framrutan och säger, och jag frågar vart jag är någonstans, och han säger att jag har varit med i en trafikolycka, och jag ser inte riktigt utan det är bara väldigt flimrigt för ögonen. Jag kommer ihåg att jag var ganska lugn, och han sa, jag har ju pratat med den här personen efterhand, och han sa att jag var det också. Typ Puh var ju med också.
Okay.
Så han klarade sig, och han var med mig typ 2 veckor. Jag bröt ett revben i krocken, och sen fick jag höften ur led, och sen så skar jag upp höger armen från handleden och upp hit. Ja.
Tappade mycket blod?
Jag vet inte. Nej, okay. Jag kommer inte ihåg. Alltså för att det som var, de klippte ju, för det första när de skulle ta ur mig i bilen, det här kommer jag ihåg så tydligt, så att jag sa, jag vill ha en snus.
Okay.
Ja, det var en som tog fram portion, så jag bara, ni är brand, men någon måste ha en lösning, sa jag, för det här. Och sen klippte de loss ratten, och så sa jag lite kaxigt, för de skulle lyfta ut mig då, och då sa jag, det är lugnt, jag kan ta mig ur själv. Och när jag skulle trycka ifrån, då kom ju mitt ben, eftersom det var ur.
Okay.
Ja, och det tyckte jag var så jävla obehagligt, så då tryckte de in spruta, och sen flög de mig till Borås sjukhus.
Ja. Jag har ju sett bilder som du har lagt ut på bilen på Instagram, och när man ser den så kan man inte förstå att du sitter här idag.
Nej, hade man haft en passagerare med sig så hade de varit, för den där lastbilen var ju bak i på flaket nästan.
Och vad satte någon i lastbilen?
Nej, han satt bredvid, och han pratade med 2 dagar efter olyckan, för han såg när jag la ut bilden på Instagram. Då var det någon som hade sagt att jag hade lagt ut något, då ringde han mig, och han hade ju såna skuldkänslor.
Aha.
För att han tyckte att det var hans fel. Och han hade skjutit en kylarslang, så han kom ingenstans med lastbilen. Han stod där han stod, och jag bara, det här är inte ditt fel, det är mitt eget fel. Så att, ja.
Oh,
men så tur var, det var ju ingen som var skadade mer än jag.
Nej.
Och det är jag jävligt glad för.
Ja, och den, jag menar, på relativt kort tid så har du också tagit dig tillbaka till en hyfsat normal tillvaro.
Ja.
Vad säger du själv?
Ja, men det har jag. Det största problemet jag har idag, det är fortfarande höften.
Ja.
Den spökar lite då och då. Men alltså, jag försöker. Jag satte mig jävlar att jag ska tillbaks. Mm. Och läkarna sa väl att jag kommer inte ihåg hur länge jag skulle, jag fick ju gå i gåstol och grejer. Så det var ju bak till barnsben liksom. Mm. Och men det hände 9 juli och jag kommer inte ihåg om det var 7 eller 8 september så sköt jag en älg.
Mm. Så. Men har jakten hjälpt dig?
Det skulle jag säga, för att alltså, när jag fick inte anstränga mig överhuvudtaget under en period där. Mm. Och då fick jag ju jag jagar ju väldigt mycket spannmål och då fick jag tvinga ut några kompisar. Bara vi ska åka ut och jaga. Så bara, men du ska inte jaga. Jag kan sitta i bilen, ni kan jaga. Mm. Så då åkte vi ut och så ställde vi bilen vid ett fält och sen så haltade jag ut och så ställde jag mig så bara mot baklämmen så kunde de gå ut och jaga. Så kunde jag liksom, jag skulle säga att det har hjälpt mig, och läkarna trodde inte att jag skulle vara på benen så fort som jag var. Mm. Inte på det sättet i alla fall. För så när jag åkte upp, jag tog över kanske lite vatten i huvudet också. Jag är rospigg, tjurig som fan. Och första dagen vi var där uppe så gick jag över 1,5 mil myr. Mm. Och jag har aldrig i mitt liv varit så slut. Jag gick ju ner 14 kilo på en månad. Och det är när jag låg stilla. Alltså jag tappade muskler. Mm. Och det hade inte jag fattat. Och när jag gick den här myren, det var ju nästan så att vi fick hämta fyrhjuling. För jag kom ju knappt ut därifrån. Jag fick ju gå med armarna och lyfta upp benen. För jag var så jävla trött.
Har olyckan fått dig att uppskatta jakten eller uppskatta livet på ett annat sätt?
Både och. Jag kan säga så här faktiskt, det finns nog bara en person som vet det. Den älgen jag sköt i september, jag bröt ihop efter det. Mm. För att man trodde inte det skulle hända igen. Nej. Faktiskt. Alltså direkt efter olyckan och när jag låg på sjukhus tänkte jag, vad fan ska jag göra nu? Mm. Alltså eftersom jag verkligen lever för jakten på alla sätt. Mm. Så tänkte jag att alltså jag kommer ju att jaga i rullstol eller någon där. Alltså jag ska jaga. Mm. Det finns liksom i allt i mitt liv. Jag jagar nästan ännu mer då. Jag försöker jaga så mycket jag bara kan. Och jag har ett väldigt tacksamt jobb som gör att jag kan göra det. Jag är egenföretagare och jobbar med jakt. Så att så fort jag kan, jag jobbar när jag vill, hur jag vill. Och jag jagar så mycket jag bara kan. Mm. Så att jag skulle nog säga att det här gjorde nog att jag... Man inser hur kort livet kan vara och hur snabbt det kan gå. Mm. Så att jag försöker ta tillvara på varje dag så mycket det bara går, att umgås med folk som man mår bra av och har roligt med liksom.
Fan, du är grym. Tusen tack för att du ville vara med.
Tack själv.
Och tack för att du öppnade upp dig. Mm. Grymt, high five. Hej.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.